P3, Sveriges Radio.
Live här och nu, eftermiddag i P3 med Assad och
Bella. Jag skulle inte spräcka mikrofonen idag, jag har fått mycket feedback för det här.
Just det, precis så. Du, VM-dag.
Ja, vi vinner. 100%. Hello.
Hej, hur är läget?
Det är bra. Jag har funderat på en del grejer över helgen. Mm-hmm. Och specifikt i fredags hade jag en vän hemma hos mig. Och hon brukar alltid komma med olika typer av presenter. Hon är liksom...
Gud, vilken underbar vän.
Ja, alltså hon är så fin. Det är verkligen hennes love language. Hon ger presenter. Och jag förväntade mig... Nej, alltså förväntade mig nästan som att hon skulle komma med någonting. Och så... kommer hon in genom dörren och så plockar hon fram ett paket. Mm. Och då är paketet en sexleksak.
Ah.
Och jag direkt, alltså om man känner mig, det är en bra present att ge. God bless, I'm a fan of them. Men när jag pratade om det med lite andra så var det så här, det är ganska gränslös present att ge till en kompis.
Ja, för att så här, för de som lyssnar också, du har ju en pojkvän.
Ja.
Som har varit tillsammans med väldigt länge. Mm. Är det här liksom en diss mot din pojkvän?
Alltså, han åker bort mycket. Han jobbar sena kvällar. Då behöver man ju ta hand om sig själv lite kanske.
Jag är skitsur om någon gav min partner. Jag sa, aha, tack för den.
Okej, vet du vad? Jag har inte ens reflekterat. När han kom hem så var jag så, kolla! Så, och var så, typ, började trycka den mot hans rygg för som massage. Typ.
Okej, ja.
Det var min första, jag frågade inte ens.
Vadå, dina vänner var lite så... Det här är vadå?
Ja, men typ att så här, alltså det, alltså att ge den presenten känns väldigt intimt, men jag bara, men om man är goda vänner så tycker inte jag att det är så farligt. Man vill ju ge varandra njutning i det ändå, alltså
ett sätt eller något annat.
Jag menar det. Mm-hmm. Och liksom det är en fin gåva tycker jag. Har du fått någon typ av sån gränslös present?
Jo, men det känns som en klassiker att man alltid får någon typ av lite vuxen present. Mm. Och det kan ju vara lite så. Inte du. Nu ska jag ha den här hemma någonstans. Så kommer någon hitta den och tro att det är liksom jag som har köpt den själv.
Just det.
Men annars, inte vad jag kommer på. Mina vänner är ganska duktiga på att ge presenter. Mm. Så att jag, nej, inte. Men jag har många liksom, andra exempel som vi kanske kan kliva på senare.
Ja, för men, jag tänkte typ på att nu liksom dividerar jag upp det. Men om det skulle vara så två straighta killar som hade gett varandra en sexleksak. Det hade varit.
Det är lite konstigt, ja. Det känns som tjejer är mer frispråkiga med det. Det känns också som att ni har såna sexleksakskvällar.
Ja, alltså det är väldigt så liksom prata preventivmedel, prata vad är den här senaste grejen du köpte?
Så straighta killar prata om kondomer.
Ja.
Har du på dig kondomer då?
Precis, för att jag minns en gång när jag gick i högstadiet så fick min kompis sin första pojkvän och då var det som att vi måste ge henne någonting för det här hon har gjort. Hon har liksom den första av oss som skaffat pojkvän. Så vi köpte ett stort gosedjur med en dragkedja vid sidan och så fyllde vi den med kondomer. Alltså up to the brim med massa kondomer. Så gav vi henne den och sen bara öppna upp den.
Men gud, det är helt orimliga mängder. Det är som när man skickade upp den här astronauttjejen som skulle vara borta en helg och gav henne så här, hundratals tamponger. Så, va?
Ja,
och ingen ligger så här mycket och ingen har så mycket mens.
Verkligen. Jag tror vi var typ 26 och hon bara, jag har precis använt klart de här. Och jag bara, de har gått ut.
Ja, du är gravid. Gud, wow. Men,
ja, och det fick mig att fundera på. Andra kanske har fått lite gränslösa presenter av någon.
Ja, alltså jag har ju ett exempel här från den gode, vad heter hon? Margot Robbie.
Uh-huh.
Hon sa i en intervju här om, vad fan var det? Inför hennes film för Wuthering Heights, tror jag, om inte det var längre sen till och med. Men hon sa i alla fall den intervjun att den sjukaste presenten hon fick av en skådespel, alltså någon som skådespelade mot henne tidigt i hennes karriär, gav henne en bok om diet. Alltså hur man, alltså en dietbok. En manlig såklart skådespelare.
Ah, okay.
Tips gör det inte.
Nej, men to be fair, hon var ganska... Nej,
ja, exakt, precis. Man var Margot Robbies, ja. Den snyggaste kvinnan
verkligen
ever.
Verkligen. Det var kanske typ negging då. Alltså
men lite så. Också en jättedålig present. Trump som gav bort liksom Oxford-skor till hans... Liksom,
just det, som var för stora.
Som var för stora för folk. Så det var tvungen liksom så... J.D. Vance tvungen att liksom stapla fram på de här, med de här skitfula läderskorna.
Usch.
Ja, du som lyssnar, vad har du för helt gränslösa presenter som du har fått?
Ja.
Skicka in till oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Eller på våra sociala medier.
P3 Sveriges Radio.
Just det, för vi har inte ett eget Insta-konto, för det är bara om morgonpasset.
Det är ju matchdag idag
Stämmer.
Frankrike möter Sverige. Och jag tror på att manifestera. Jag tror att man kan säga de rätta sakerna och därför kommer vi kunna vinna. Okay. Bara av orden som vi slänger ut i universum. Så det jag tänker är att jag ska ge ett manifesterande tal.
All right.
Och i slutet så ska du säga ord med mig.
All right.
Men jag behöver också lite musik till det här talet. Jag tror vi har det här. 10 000 timmar. Det är det man brukar säga att det krävs för att bli expert på något. Och våra killar i landslaget, de har gjort sina 10 000 timmar. Sverige vinner ikväll. Jag ser det framför mig redan nu. En svensk sommarnatt där hela landet festar rakt in i nästa arbetsdag. Barn och vuxna dansar på gatorna. Folk plaskar i fontäner. Bebisar kommer bli gjorda ikväll. Sjukdomar kommer spridas. Röster kommer tappas. SMS kommer ångras. Men Sverige, vi kommer ha en natt som vi aldrig kommer glömma. För vi har tagit oss igenom allt. Arvet från VM 94. Zlatan Ibrahimovics totala ovilja att stötta det svenska laget på plats. Emil Forsbergs kaosiga uppbrott. Danskarnas försök att infiltrera och förgöra oss inifrån. Skadorna. Tvivlet. Och ändå har vi lyckats hitta det där lilla rosa skimrande hålet i kvalet hela vägen över Atlanten. Och nu, ja nu har vi Viktor Gyökeres. Han har tjej igen. Bergvall har en hel glob som dreglar efter honom. Och vi har Graham Potter, en mans vars leende gör hela svenska folket knäsvagt. Det här är inte längre en match. Det är det mest betydelsefulla som hänt Sverige på flera decennium. Ja, killar, lyssna riktigt jävla noga nu. Ni kommer vinna ikväll. Vi kommer vinna hela skiten. Det finns ingen annan väg. Det finns ingen annan verklighet. De 10 000 timmarna kommer löna sig. De 10 000 timmarna kommer kännas för hela svenska folket. De 10 000 timmarna kommer förgöra fransmännen. Så Assad, tillsammans med mig. Säg det här med mig nu.
Okay.
Sverige vinner ikväll.
Sverige vinner ikväll.
Sverige vinner ikväll. Sverige vinner ikväll. Sverige vinner ikväll. Sverige vinner ikväll.
Sverige vinner ikväll. Woo! Fan vad bra AI har blivit på att skriva texter. Bella fick ju en present. Du fick ju en present av din vän.
Ja.
Och det var en sexleksak. Och majoriteten av dina vänner tyckte det var gränslöst.
Ja, en gränslös present.
Precis. Därför har vi frågat er lyssnare där hemma om den mest gränslösa presenten du har fått. Och några vi har skickat in till 72250, skrivit P3 och gjort ett mellanslag.
Slay.
Duktigt. Bella, vill du ta det första?
Ja, när jag och min kille varit ihop i kanske ett år så fick jag en bok om sex av min svärmor i julklapp. Det var extremt stelt. Vi slängde boken och jag tackade aldrig svärmor för presenten. Eller för julklappen.
Det är också så jävla märkligt att göra det under jul. För jag tänker väl under jul så måste man också öppna sina presenter
framför alla.
Och nu vet hela släkten att du är sämst på sex.
Ja, men också att de alla sover i samma hus också. Förstår du? Alltså, under jul så brukar det oftast att man också alla är tillsammans, man sover i rum vägg i vägg. Det känns bara, varför gör du det här nu när vi alla umgås?
Kan det vara en sån klassisk typ så gränslös cool morsa som ska vara lite kul?
Men också att det var svärmor. För det, eller nu jag ska inte köra dem som det kan vara två killar.
Sant, oh, det är så sant.
Ja.
Säger jag också. När jag var 22 och deffade inför en fitnesstävling fick jag en tårtspade i födelsedagspresent av min pappas nya fru. Året efter gav min pappa mig en bok om bajs. Den heter Skärmen med tarmen. Uppskattat? Ja.
Alltså nu under poopmaxing-tider som vi pratade om igår.
Precis.
Att liksom bajsa så mycket som möjligt så är det väl Skärmen med tarmen en perfekt present.
Jo, men också en tårtspade i födelsedagspresent av min pappas nya fru. Då hade jag bett min pappa att skilja sig med henne. En tårtspade är literally det värsta.
Vi fick också, jag fick ett set påslakan av min svärmor. Vet inte om det var en present eller en subtil hint. Vad försöker hon säga? Här kan du sova gott ensam.
Gud, det är mycket sådana, så här, inte ens direkta föräldrar förutom det här med skärmen med tarmen. Det är liksom så, svärmor, pappas nya fru, hatar de sina liksom extra bonusungar?
Det känns som ett sätt att kunna säga någonting subtilt. Mm. Alltså det är ändå så här, att ge en present så kan det vara så här, jag vill inte att du ska vara ihop med min son, här får du ett ensam påslakan.
Alltså. Men det, just alla som har skickat in hittills är ju verkligen bara typ så. Pappas nya fru, min svärmor. Finns det någonting i det att dålig present är lika med inte ens direkta föräldrar såklart?
Ja, men det är kanske att de inte vet vad de ska ge. Ja. Men sen så kan jag också se mig själv när jag ska få barn i framtiden ge ganska gränslösa presenter till min son och, eller dotter och partner.
Du, vet du, det kan jag också se.
Ja. Alltså jag kommer med sexleksaken. Jag bara, everybody needs to have fun.
Efter att ha blivit en stjärna över en natt och tagit musikvärlden med storm försvann Lil Nas X plötsligt från rampljuset förra sommaren. Efter en period då han sökte psykiatrisk vård är han nu tillbaka på sociala medier och ser ut att må bättre. Vi har med oss vår musikreporter Natasha Alsarmi med det senaste. Hej Natasha!
Hej på er! Tack,
du, 2025 augusti, drygt, alltså snart ett år faktiskt, då lämnade han offentligheten. Vad var det som hände?
Ja, han blev tvungen kan man säga. För att förra sommaren så började spridas en video där Lil Nas X gick runt i Los Angeles gator, på Los Angeles gator i underkläder. Han greps och åtalades faktiskt misstänkt för våld mot tjänsteman. Detta lades dock ner när Lil Nas X gick med på att fullfölja ett vårdprogram. Han skulle få hjälp helt enkelt och på grund av det behövde han då inte få ett straff.
Mm. Nu är han ju tillbaka på sociala medier. Hur mår han idag?
Ja, han postade en video ganska nyligen där han, den är så fin för han står liksom med en blå himmel bakom sig, fåglarna kvittrar och han berättar att han mår mycket bättre och att han får den hjälp han behöver. Han berättar också om en diagnos som han nyligen har fått. Vi kan lyssna på hur det låter.
When I got my bipolar disorder diagnosis, I feel like I had known for like the past few years, but I didn't want to admit to it because I didn't want to have to take medication and I don't know how people think different of me. I mean, I'm already like black and gay, like damn God, give me like come on, black, gay, bipolar, like I'm like living life on like extreme hard mode.
Living life in extreme hard mode. Ja, precis. Han har fått, det har varit mycket han har fått gå igenom senaste tiden.
Men jag har tänkt på, alltså det är väl väldigt många artister som har en bipolär diagnos. Nu hoppar jag lite här, men det känns som att det är liksom många konstnärliga själar liksom har den typen av diagnos.
Jag har fått Kanye West har också haft det och så vidare.
Ja, och sen kanske Lil Nas X kanske har hanterat det på ett annat sätt och kanske också sättet att han pratar om det har gjort att det också har lett till en ganska bra, fin och viktig diskussion. Och kanske inte det är de här kontroverserna som kanske Kanye ofta står bakom, utan det här verkligen har resulterat i något fint och han har fått mycket, mycket stöd efter den här videon.
Men hur ser hans förutsättningar ut nu liksom efter allt det här? Och han har ju ändå liksom en artistkarriär att se efter. Hur ser den ut nu då?
Ja, alltså det är ju, han berättar i den här videon efteråt att han nu också, han skapar musik väldigt fritt. Mm. Och att han inte, det verkar inte som att han har den här pressen längre att så här skapa nästa stora hit. Och det känns som att, alltså jag ser verkligen så här inga konstigheter, det känns lovande verkligen. Och just med det här liksom stödet han har fått, att det har blivit en viktig diskussion kring psykisk ohälsa, att många tycker att det är liksom fint att han vågar dela med sig, så att när han väl kommer tillbaka, när han är redo att göra det, så känns det som att de allra flesta kommer bara så ta emot honom med öppna armar. Det ska bli väldigt fint och se vad han har skapat under den här tiden.
Det finns ju också något rykte som spred sig under just hans, vad ska man säga, hans krasch då. Man kunde se hans förfall ganska tidigt på sociala medier. Att så här, nu hände någonting här borta. Mm. Det var ju många som tänkte liksom att han blev, vad man säger i musikbranschen, shelved. Att liksom all musik han gjorde, att skivbolagen bara placerade på hyllorna. Vet vi något om det eller är det bara ett rykte?
Jag har inte sagt någonting alls om det. Mm. Men det är ju där är ju jätte vanligt. Det där händer ju hela tiden och bidrar säkert till att man börjar må dåligt. Ett jättevanligt problem, men det verkar i alla fall som att han kanske då har kommit ifrån eller att han inte har skivbolagets press längre som det låter, utan att han just får skapa, vara kreativ på sina egna villkor.
Natasha, du stannar kvar. Vi ska ta och lyssna lite på Lil Nas X och vi snackar vidare. Vi har med oss vår musikreporter Natasha Azarmi. Vi pratade tidigare om Lil Nas X och att han äntligen verkar må bättre efter en liten crash out. Lil Nas X blev ju en musiksensation över en natt med liksom den hitlåten Old Town Road 2018. Har det blivit ett tuffare klimat för artister att ta sig igenom chocken som kommer med intensivt kändisskap så fort?
Ja, det som kanske gör att det blir tuffare är ju den här liksom online-kulturen och att allting man hatar så himla öppet i alla kommentarsfält, och det här kan ju säkert något som når fram till artisterna, men det har ju alltid varit tufft. Det här är någonting som drabbat artister alltid och kändisar i alla tider. Och det handlar ju absolut om de här förändringarna som kommer när man slår igenom över en natt. Men det som jag tror att gör att så många mår så dåligt är ju den här pressen som kommer när man försöker upprepa den här succén och det inte går. Tänk att man börjar med att få så här jättestora hits, man blir superstjärna, och sen blir man jättesnabbt inaktuell för det kommer någon annan som folk tycker är mer intressant. Och det där fallet blir så himla brutalt och något som såklart kan vara jättesvårt svårt att hantera.
Men hur kommer det sig att det är så ofta att det blir så här för unga världsstjärnor? Är det liksom online-kulturen eller handlar det om typ skivbolagen och fansen som också lägger en stor press på artisterna?
Det är väl en blandning av allt. Alltså, i musikindustrin så finns ju en så himla stark slit- och slängkultur där man då verkligen så kastar artister åt sidan så fort de slutar dra in supermycket pengar. Du var inne på det, alltså, det här med att så man blir shelled som artist. Att det, är så här, okay, det gick inte så bra för ditt senaste album, så nu får inte du släppa någonting mer. Den amerikanska artisten Halsey har ju varit väldigt öppen med det nu på senare tid. Att hon får inte släppa någonting av sitt skivbolag nu för att hennes senaste album inte presterade som de ville.
Typ Lizzo så, också har väl stackat om det. Mm. Alltså att det inte är liksom att det är en helt annan bransch nu. Liksom.
Ja, men verkligen. Det enda man får göra är försöka, eller det går ju inte heller att försöka skriva musik själv också. Det är liksom en, för då är man har ett kontrakt som man inte heller kan komma ur. Så att du är verkligen helt fast där. Men sen är det ju en hård online-kultur också. Vi har ju snackat här i kanalen om så här virala termer som Kia Asylum exempelvis. Och det som i princip är ett så metaforiskt fiktivt fängelse där man slänger in artister som känns irrelevanta. Och det kan ju vara jätte, alltså klart man sitter och skrattar åt det och det kan vara kul ibland med dessa memes, men det går ju också lätt över till näthat.
Gud ja, jag tänker bara på Bibi Rexha som är också en sån stor låtskrivare som har gjort största hitsen, som nu är en del av Kia Asylum.
Och
man, jag skrattar själv åt det när man ser det, men så tänker man på det, man bara, hon försöker äga det, men det blir också, man bara, gud, am I a part of the bullies?
Exakt.
Men vad skulle liksom behövas då för att skapa ett mer hållbara förutsättningar för unga artister som blir världsstjärnor över en natt, med tanke på ändå det vi kallar för så här, TikTokifieringen. Ja. Alltså, folk blir ju skitstora skitsnabbt.
Verkligen.
Så vad behövs?
Ja, men typ. Alltså det bästa vore inte det om dessa stjärnor inte stod över genom en över en natt, utan slog igenom successivt. Det hade varit bästa, men det går ju inte att kontrollera. Men alltså, det enda är väl att musikindustrin och de snälla kan sluta typ så behandla artister som om de har typ så bäst före datum. Det hade väl varit det allra bästa, och det gäller väl både då skivbolaget och internetanvändarna. Jag tänker att, alltså, förstå vad är den där situationen att så här, skivbolaget säger du får inte släppa ny musik för att du inte gjort bra ifrån dig, och du har samtidigt inte liksom, du är ett kontrakt som gör att du heller inte får göra skapa någonting.
Du skyllde oss fortfarande två album som vi inte kommer lägga ut förrän de är toppen.
Men vem vet, precis, vem vet när du får släppa någonting. Vi ser när det är din tid igen.
Men det är en så fråga, svårt. De alltså artisterna då som blir så rika över en natt och så, liksom, hur svårt är det att liksom då göra helt eget, alltså starta eget skivbolag, lägga ut sin egna musik?
Men det där handlar ju om att även om de vill så kan de ofta inte, för att de har kontrakt på så här många album som de måste släppa. Och om de är fast i det där kontraktet så får de ju inte släppa musik på egen hand. Så ofta handlar det om att så här, bara vänta och vänta och vänta tills skivbolaget säger åt dig att så här, okay, men nu är det dags igen. Eller nu tycker vi att de här låtarna du jobbat på är tillräckligt bra för att vi skulle vilja satsa på dig. Men sen så ligger ju inte det här på artisterna heller. De är ju också offer till det här systemet. Men det hjälper ju verkligen att någon som typ då Lil Nas X delar med sig av sina erfarenheter och öppnar upp för den här typen av samtal och diskussion.
Det känns som en ny curse liksom som finns ute. Tidigare var det liksom barnskådisar och barnstjärnor som man alltid var oroliga över. Vi kan ju se liksom, tyvärr Britney Spears numera också. Det är liksom någonting som händer där. Man har alltid varit orolig för barnskådisar och barnstjärnor. Men det känns som att det är något nytt nu. Men så här, oj, bli inte för stor för snabbt. Mm. Bli inte för stor för snabbt. Det är liksom kanske det musik- och branschen behöver hålla utkik efter.
Ja. TikTok-fieringen är också jätteviktig. Mm. Men som Lil Nas X och Old Town Road som verkligen var en del av internetkulturen. Mm. Ja. Ja, det är på både gott och ont.
Du, vi har pratat väldigt mycket om gränslösa presenter. Nu kommer jag att prata om något helt annat gränslöst, tycker jag. Gränslösa insamlingar.
Okay.
Vi börjar så här. Expressen har skrivit en liten artikel här, rapporterar: Michael Phillips, jag har världens minsta penis. Då är det en person som har kommit ut och pratat med TMZ, och nu vädjar han om hjälp, helt enkelt. Michael Phillips, 38, från North Carolina, hävdar att han har världens minsta penis, och han kan inte ha one night stands, verkar vara ett stort problem med folk som lider av mikro-P. Men nu ber han om liksom allmänheten om liksom ekonomisk hjälp, så han liksom startar en insamling för att kunna fylla sin P med fillers.
Okej, men hur dyrt är det? Det känns inte som att, alltså insamlingsmässigt känns det som att han kan ju bara spara i några år. Jag bara, you better work, bitch.
Ja, det vill jag verkligen.
Alltså, get to work. Vad var det Kim Kardashian sa?
Some people don't want to work nowadays. Precis. Get your fucking ass up and work.
Verkligen.
Ingreppet beräknas kosta drygt $6,000, alltså typ, vad är det, 58 000 kronor, skriver Expressen här. Spontant.
Det är mycket pengar.
Vad sa du?
Det är ändå mycket pengar.
Ja, säger det till Hanna Hellqvist. Nej, men ja, det är ju ganska, alltså det är ju mycket pengar, absolut. Men förvånansvärt billigt för en P-förstoring, tycker jag.
Ja,
jag tror det var mycket dyrare.
Men för att, min fråga är då, för att det finns ju då att man sprutar in så att det liksom, den blir
fylls ut,
blir girthigare. Men jag tänker liksom längdmässigt, alltså att man skulle lägga till. Alltså, kan man dra ut den på något sätt? Eller är det liksom, kan man donera en bit till honom?
Du tänker
honom?
Så medeltida, vet du, tortyrredskap. Alltså
ja,
man så vevar.
Just det.
Ja, det vet jag faktiskt inte exakt. Det får vi kolla på.
Eller du vet,
kanske
boka
in nästa gäst på det här. Hur gör man en P-förstoring? Nej, men jag tror att så, med fillers så kan man bara göra det lite större. Men det som är så spännande är att han vill liksom göra den större för att det ska bli enklare för honom att kissa. Och så att han slipper bära blöja.
Okej.
Okay. Och det förstår jag inte riktigt. Blöja känns nu bara som ett val.
Ja.
Det känns inte som någonting man behöver oavsett hur stor eller liten P man har.
Ja, det kommer väl, alltså hålet är väl fortfarande där.
Precis.
Alltså det är väl där det kommer ut ur, som jag har förstått det.
Ja, jag tycker att ni tjejer behöver ju inte en blöja bara för att ni inte, alltså förstår vad jag
menar.
Nej,
vi, alltså allting kan kravla ihop sig där nere och det går ändå att trycka ut någonting.
Ja. Nu kanske det är jätteokänsligt för folk som kanske lider av mikropenis. Men vi är bara jättenyfikna. I alla fall jag. Men jag tycker det är väldigt stort att komma ut så här och vara så, ändå någonting som många män skulle skämmas över.
Ja.
Att aktivt gå ut och vara så, hej, jag behöver hjälp. Hela USAs befolkning. Jag har en insamling. Skicka in så att jag får en större P.
Ja, men jag tycker alltså, det är strångt av honom. Och jag menar, alltså, som sagt, det är inte heller bara den som kan arbeta. Det finns fler delar på kroppen som kan hjälpa till. Så jag menar, det är också någonting. Jag hade donerat pengar för att han skulle liksom bli väldigt effektiv med hand- och munarbetet. Alltså det hade jag gärna gett en peng till. Alltså jag hade gett en peng för att alla ska bli bättre på mun- och handarbete. Ja, jag tänker så här. Vi jobbar ju med mycket populärkultur och nyheter. Och jag tänker, varför inte försöka quizza dig lite för att se hur bra koll du har på vad som händer runt omkring?
Det är så jävla taskigt.
Ja, men jag tänker,
hatar quiz.
Men vet du vad, det här är också väldigt lätt för att du ska bara säga om saker är sant eller falskt.
Ja, perfekt.
Och jag kommer säga det väldigt fort och jag vill ha ett svar väldigt fort. Och du ska bara, sant eller falskt, sant eller falskt. Du ska liksom bara svara det.
Okej, populärkulturs-quiz, sant eller falskt, snabba svar.
Precis.
Tycker du? Ja.
Perfekt.
Okay.
Music, sir. TikTok-musiken.
Ja.
Love it. Okej, då sätter vi igång.
Ja.
Sätra kommun behövde be om ursäkt efter att ha döpt ett seniorboende till sista chansen.
Sant.
Falskt.
Fuck.
Hello Kitty är 5 äpplen lång.
Falskt.
Sant. Det finns en Titanic-remake där alla skådespelare spelas av tummar och filmen heter Thumbtanic.
Sant.
Sant. Trump har sagt att han blivit djupt förälskad i Egyptens president, El-Sisi.
Sant.
Sant. En amerikansk pastor försökte stämma Pokémon eftersom att han ansåg att Pikachu var en gul liten satanist.
Sant.
Falskt.
Okay.
Sean Penn har skrivit och ska regissera en film baserad på stormningen av Kapitolium den 6 januari.
Sant.
Sant. Skaparna bakom Shrek bekräftar att Shreks tonårsbarn ska se ut som latinos.
Falskt.
Falskt. OS-guldmedaljören Sara Sjöströms bebis har träffat påven.
Falskt.
Sant.
Va?
Harry Potter skulle egentligen heta Larry Potter.
Sant.
Falskt. Jag brukar kalla min fiffi för Harry Potter.
Sant.
Sant. Teletubbisarna kommer ut.
Alltså som queer?
Ja.
HBTQ. Så sant.
Sant.
Ja, men det visste man. Tink Winky med väskan. Alltså det var ju så. Och namnet Tink Winky.
Du har klarat quizet.
Har jag det?
Du har precis varit med om ett quiz som kanske kommer komma lite under tiden vi sänder.
Aha, all right.
Och tanken är då att det är liksom händelser från veckan plus då lite falska nyheter som inte har hänt under veckan.
Cool.
Så du får liksom hålla koll på nyheterna, annars kommer du bli fälld.
Ja, min värsta grej att göra, hålla koll på nyheterna.
Ja, verkligen. Ja. Håll koll på nyheterna. Och tanken är också att efter det så ska vi fördjupa oss i ett av de sanningarna som har hänt. Och nu ska vi fördjupa oss i Teletubbies.
Just det.
Specifikt då, det är Pride i USA. Har någon missat?
Just det, Pride, sista dagen.
Och då var det ett företag som hade en fest och det var Pride-fest och då dyker Teletubbies rakt in och dansar. Och rubriken har varit Tinky Winky och Teletubbies dök upp. Och då kände jag, Tinky Winky, är det the gayest of the Teletubbies?
Ja, men det är det väl. Eller?
It's the yellow one.
Vänta. Det är den gula.
Ja, det är den gula. Och de har ju lite olika former också på huvudet. Mm. Och jag kan känna att den gula har... Den är som en
liten... Nej, vänta, stopp. Tinky Winky är ju den lila.
Oh my god, Tinky Winky är den lila.
Och det är, den som är HBT.
Det är den som då ska vara HBT.
Ja. Mm.
Men jag tycker alla är det. Och då undrar jag... Jag tycker de är liksom typ regnbågsfärgade.
Sant.
De är liksom glada. Mm. De är lite bäriga. Alltså jag också säger att alla är... Alltså.
De är lite glada.
Ja, men gay är väl rakt av glad. Alltså
så
översatt.
Sant, direkt översatt, ja.
Mm. Ja. Men jag tänkte också så här, har du några fler så här queer icons som är liksom i tecknat?
Alltså tecknat, jag vet inte riktigt. Alltså, så här, Tinky Winky visste folk redan för att han var den enda som hade liksom en väska. Eller just en handväska. Så att folk var så, that's gay. Men vi har ju den klassiska queer-ikonen Babadook.
Ja, vem Babadook? Du?
Babadook är en skräckfilm, vilket också man tänker så, ja det är klart en bög är en skräckfilm. Men Babadook är liksom en litet monster i en skräckfilm som Netflix hade, det var en Netflix-film. Mm. Och när Netflix skulle kategorisera filmer ut efter så, det här är en HBTQ-plus-film, så hamnade Babadook där av någon anledning. Så det här monstret blev liksom, internet sprang vidare med det.
Okej.
Okay. Så att det var typ Netflix som såg ut att Babadook kom ut då.
Okay.
Annars vet jag inte vad mer
för Scar.
Scar.
I Lejonkuggen.
Ja, men det skulle jag säga. Han är lider av HBT. Ja.
Verkligen. Mm. Och jag känner också, vad heter i Ursula i Lilla Sjöjungfrun.
Ja, lesbisk.
Alltså, ja, lesbisk. Verkligen. Eller så här drag queen. Alltså ja. 100%.
Alfons Åbergs pappa. Vad heter han? Pappa Åberg, jag vet inte.
Pappa.
Han känns också väldigt queer.
Okej.
Okay. Asexuell.
Ja.
Mamman gick bort. Gifte aldrig om sig, eller?
Amet.
Alfons Åbergs förtal var det här. Men okej, okay, ja. Men Tinky Winky är den enda som har kommit ut av dem. De andra är liksom bara
ja, eller
där.
Jag tror att alla andra har made him. Eller dem, eller come out. Men ja, det var det. Jag ville bara berätta att de har kommit ut. Eller en av dem i alla fall.
Jag älskar, det här kommer fortsätta uppenbarligen med såna här, vet du, populärkulturella quiz.
Ja.
Jag ska fan öva bättre till nästa gång.
Taylor Swift, vad känner du för henne?
Jag vågar inte uttala mig det live i sändning. Alltså jag är livrädd för hennes fans. Men ja, visst, alltså heja.
Ja, för att grejen är, ryktet på stan är att hon ska gifta sig.
Precis.
Den här helgen, den 4 juli.
Har det redan den här helgen?
Ja, för att, eller nu ska jag inte, ja men det är den här helgen. Ja, det är det. För att 4th of July, America's Day, är en holiday som hon älskar att fira och därför tror folk att det är en dag hon skulle kunna gifta sig på.
Mm.
Och Mamdani, han som är borgmästare för New York, uttalade sig och sa att de var redo för vad som helst i den här staden. Och en av grejerna han sa att de var redo för var att Taylor Swifts bröllop. Och då började folk spekulera över att tidigare rykten om att hon ska gifta sig på Madison Square Garden.
Okej.
Och Madison Square Garden, stor arena där typ The Knicks spelar och där det är liksom stora arenaspelningar. Och spontant ett väldigt omysigt ställe att gifta sig, tycker jag.
Men, jo, tack.
Men det känns också som en så hennes kille Travis Kelce, som är då den amerikanska fotbollsspelaren, bara du vet, satt i sin kammare och bara tänk hur fett att gifta sig i Madison Square Garden.
Det,
och att hon bara yes baby, that's such a good idea.
Ja, alltså grejen är ju dock att ska det då i så fall vara ett bröllop där för hennes gäster, eller liksom, vad är tanken?
Ja, ja, det är väl det som spekuleras kring. Okay. Sen har jag pratat med en god vän och tidigare kollega här, Ellen Ahlgren, och hon sa att hon är ett stort Swiftie-head, och hon säger att det här kan också bara vara en jättestor svensexa slash möhippa, alltså bara en stor fest, alltså på Madison Square Garden.
Men för vem? Förlåt, men Madison Square Garden tar cirka 18 000 till 22 000 besökare.
Gud, top of mind. Snyggt.
Jag sitter här med full Google eller en annan söktjänst. Men jag menar bara, det finns ju, förlåt, men vem ska fylla det här? Eller ska det bara vara liksom en tom arena som de ska springa och ha massa kul på?
Alltså, jag tror de säkert kommer försöka ta bort alla stolar, och sen så kan de väl typ, alltså, ha skitmycket folk där. Jag tror att det ryktades om att över 1000 personer är bjudna till det här bröllopet. Och någon annan grej som också sägs är att så här, hotellen är uppbokade av väldigt många kända personer. Så kan vara så att hon gifte sig i helgen, ingen vet, men jag tycker, alltså, det känns på något sätt väldigt Taylor Swift att gifta sig på Madison Square Garden, men också väldigt o-Taylor Swift, för att jag kan också tänka mig henne typ hyra något slott någon annanstans liksom.
Ja, men sen, samtidigt, det beror också helt på vart man hyr ett slott. Man vill inte ha liksom så, vet du det, Jeff Bezos, Lauren Sanchez heter hon väl, det bröllopet som var i Venedig, Italien.
Ja.
Där man blir utbuad av alla som bor där. Just alltså, bara så, här var man inte välkommen. Alltså rakt av typ så tourist to go home-stämning.
Men New York, ett ställe som är välkänt för att vara fyllt med otrevliga människor som är skitarga. Ja. Alltså att liksom hindra deras trafik för att Taylor Swift ska gifta sig. Men känns som att de kommer bli svinlack över det.
För jag scrollar runt här och nu hittar jag liksom annan typ av skvaller. Källa, inte alls säker källa. Men det finns ju folk skvallar nu om att Madison Square Garden är inte hennes riktiga bröllopsplats, utan det ska bara vara någon form av livestream.
Okej.
För hennes fans som kan ta del av hennes ceremoni. Och att hon kommer gifta sig på en helt annan plats, står det här. Och att det här också har en sån säkerhetsaspekt.
Just det.
I att så, skönt, då har vi liksom de tokiga, alltså galna Swiftiesarna, för att det vi vet om dem är faktiskt att de är alldeles för hängivna. Då har de Madison Square Garden fokusera på, så kan hon gå och ha sin ceremoni någon annanstans i lugn och ro och livestreama det.
Alltså finta också lite så här, lura att det här bröllop kommer vara, och så jag någon helt annanstans. Curveball. Men det känns också så här, ska man sälja biljetter till det? Ska man köpa en biljett för att titta på Taylor Swift? Alltså det är det här parasociala förhållandet. Förlåt, nu skiter jag på Swifties. I'm very sorry. Jag tycker att hon har bra låtar. Men jag kan inte förstå hur man skulle vilja betala för att se hennes bröllop. Alltså jag kan se bilderna efter.
Jag har träffat Swifties. De kommer absolut betala.
Tror ni hon kommer ha en röd läpp på sig?
Såklart. Du, vi har ju efterfrågat och efterlyst era berättelser där hemma om de mest gränslösa presenterna ni har fått eller gett till någon annan. Så vi kör väl några sms till här. Hej, jag och mina kompisar samlade ihop våra pengar och köpte ett skinkställ till vår kompis. Nu har han haft det på vinden i flera år utan användning.
Skinkställ, vad kan det vara?
Nog om mig, jag har ett namn. Skinkställ, så ni där hemma. Det är inte liksom skinnställ, utan skinkställ. Jag har ingen aning.
Alltså, kan det vara en sån skink, alltså som man har så här spansk jamon på, som man liksom skruvar i?
Miss Latina. Men ja, vänta, låt mig söka här. Ja, exakt. Det är exakt en sån som morbid grej där man har ett sånt ben på.
Okay. Men jag tycker inte det är en sån gränslös present. Nej. Eller var det gränslöst att han hade det uppe i vinden kanske? Att han inte hade använt den?
Så här, presenten är inte gränslös, den är bara dålig. Inte heller helt gränslöst av honom att ha den uppe på vinden.
Nej.
Dock, att hitta den på någons vind.
Ja, verkligen. Man bara, vad är det här för attrapp? Vad håller du på med on your free time?
Exakt.
Ja, vi har också fått in, inte jag, men en kusin. Kusinen i fråga var då 1 år gammal, det vill säga börjat precis få tänder. På jul brukade vi samlas hela släkten hemma hos farmor. Denna kusin får då en rejäl bit rökt kött av vår farmor. Vad fan ska han göra med den? Suga på den och gnaga på den lite med tandköttet. Resten av oss blev helt jävla mållösa. Hahaha.
Det här är också en sån. Ja, alltså, rökt kött.
Alltså det känns, hur gammal var din farmor? Alltså respektera henne.
Verkligen, respect your elders. här är nu live. Gud, jag börjar få redan lite så stämning.
Ja, alltså det pirrar i hela kroppen.
Att få höra liksom så folk som promenerar, trist dock att det inte går. Men vi får snart också en uppdatering från Selma Genevall som också ska se hur tempen ligger hos landslaget.
Ja.
Underbart. Ikväll är det dags, klockan 23.00 är vi över 10 miljoner som håller andan och ber om ett mirakel när Sverige möter giganterna Frankrike i fotbolls-VM 16-delsfinal. Hur mår truppen inför matchen som kommer avgöra hur vi mår resten av sommaren? Vi har med oss Radiosporten Selma Genevall live från New Jersey. Hej Selma.
Hallå.
Du har varit med den här truppen sedan playoffspelet och varje dag under VM. Hur mår laget inför kvällens drabbning?
Alltså fysiskt väldigt bra. Det var ju då Isak Hien som tvingades lämna mittbacken där efter matchen mot Japan. Men sen dess så har liksom alla spelare varit i full träning. Ingen har haft någon skadekänning eller liknande. Victor Nilsson Lindelöf som drabbades av såna där otroliga kramper i matchen mot Japan. Han har sagt att han har knaprat magnesiumtabletter. Men känslan är ändå rent fysiskt att de är i toppform just nu.
Du som ändå har sett truppen både hantera toppar och dalar, vad får du för intryck av lagets mentala inställning nu inför matchen?
Ja, rent mentalt så är det ju liksom, det är ju en speciell situation att kliva in i en 16-del mot det laget som kanske är mest guldtippat av alla. Men det finns ju någon kraft i att vara underdog. Alltså Sverige har ju absolut ingenting att förlora. Frankrike har ju allt att förlora. Och det här har ju gjort att det känns som att de svenska landslagsspelarna är liksom lite extra taggade på att här kan vi sätta ner foten och visa världen vilka vi är, eftersom det har varit så mycket snack om att ska Sverige verkligen vara i VM, och man tog bakvägen in och liknande, och jag tror att det här har sporrat spelarna.
Men hur går snacket då i laget kring att Sverige är liksom sådana solklara underdogs? Det har också snackats mycket om så grupp F, alltså the cursed group liksom. Men hur snackar de i laget?
Att de verkligen vill hitta energi i att ha tagit sig hit. Att man, det är liksom once in a lifetime att få spela på den här jättestora stadion i New Jersey mot ett världslag. Alla blickar är liksom mot den här matchen. Och inom laget så säger de ju att så här, vi har ju fortfarande 100% chans att vinna. Så chansen finns ju alltid där, och jag tror att det är så man behöver tänka rent mentalt för att klara av att kliva in i en sån här match.
Det är så jag tänker, vi måste vinna, alltså punkt slut. Jag vill inte höra någonting annat.
Die Die med Shakira och Burna Boy här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi har med oss Radiosporten Selma Genevall live från New Jersey för att ge oss en liten uppdatering på hur landslaget mår och vad som krävs av svenska truppen. Selma, vi möter ju VMs hittills formstarkaste lag. Vad kommer behövas för att vi ska kunna ta oss vidare?
Om jag ska vara helt krass så krävs det att Sverige har sin absolut bästa dag och Frankrike inte har det. Mm. För om Frankrike har en riktigt bra dag så har jag svårt att se att även om Sverige har en riktigt bra dag att det ska gå att rå på det här laget. Men, alltså, det ska vi ändå ha med oss. Frankrike har haft dåliga dagar också, och de har delar av sitt spel som inte alltid stämmer. Och kan då Sverige passa på att utnyttja de chanserna? Så ja, vi ska inte räkna bort det helt och hållet, men det kommer krävas väldigt, väldigt mycket.
Men finns det någon indikation över att fransmännen kanske underskattar oss?
Jag skulle säga både ja och nej. Jag pratar med franska förbundskaptenen Didier Deschamps igår och frågade honom hur han ser på Sverige som motstånd, och då rabblade han ju upp nästan hela laget och började så, han är så himla snabb och Jöker är så Isak, det finns en anledning till att de spelar i de här storklubbarna och har gått för stora summor, och han tog även upp så mindre kända spelare pratade och tog upp deras styrkor och liknande. Så de har ju stenkoll på Sverige. Exakt. Och Deschamps sa ju också att så här, vi underskattar verkligen inte det här svenska laget. Men å andra sidan, resten av den presskonferensen med franska förbundskaptenen handlade ju mest bara om Frankrike. Mm. Alltså de pratade inte så himla mycket om Sverige. Så känslan är ju kanske att ja, de har väldigt mycket fokus på sig själva. Där skulle det kunna finnas någon form av underskattning ändå, även om de inte vill erkänna det.
Ja, för det känns nästan politiskt typ att bara så rabbla upp hur alla svenska spelarna är. Det känns nästan lite så, ja men det här är väl bara så pressmässigt.
Ja, nej men verkligen. Alltså, Graham Potter fick ju också frågan, såklart, svenska förbundskaptenen, kan det vara så att Frankrike underskattar Sverige? Och han var så, alltså Didier Deschamps, den tränaren, förbundskaptenen, han gör alltid sitt jobb. Så han tror ju inte heller att Sverige är underskattat. Men alltså, det kan ju absolut vara så om, om Frankrike startar matchen bra och de känner aha, okej, det här var ju ganska enkelt, att de kanske tar ett steg tillbaka och att det går att utnyttja. Vi
men
får
du,
väl se.
Men du, det här är också en sån VM där man ser massa skrällresultat, och vi har ju ett gäng från gårdagens matcher där Japan pushade under Brasilien rejält. Paraguay slog ut Tyskland och Marocko är liksom plötsligt ett av VMs bästa lag. Let's go. Kan det betyda något positivt även för oss?
Det är klart det kan. Alltså, det behöver man ju nästan kunna se och känna att det är möjligt att slå ut storlag. Å andra sidan så börjar man ju känna så här, hur många skrällar, är kvoten nådd på skrällar? Jag hoppas inte att spelarna tänker så, utan snarare bara blir inspirerade, och det är så jag tror att de tänker också. Mm. De är ju drillade i hur man ska ladda upp rent mentalt för stora, svåra matcher. Så jag hoppas att det, de här skrällarna kan inspirera.
Ja, avslutningsvis, Selma. Do you believe in miracles? Tror du på mirakel? Tror du på mirakel?
Det måste man väl. Det måste man väl göra. Alltså, annars hade det varit fruktansvärt tråkigt med sport. Det är väl det som hela liksom, supporter och fans och allting. Man måste tro på mirakel för att sport.
Ja, det sista som lämnar en i hoppet.
Verkligen.
Alltså. Nej, exakt.
Du, Selma, tack så mycket för den här uppdateringen. Vi önskar dig och svenska laget lycka till där borta i New Jersey. Nu ska vi lyssna på en passande låt. To the Wire med Kanye West. Tack, Selma.
P3, Sveriges Radio.